här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Jag tror att vi ska akta oss jättemycket för alla som kommer med stensäkra lösningar på saker och ting. Utan vi får nog fortsätta ha en viss ödmjukhet i vårt sökande och provas fram för steg för steg.
Välkommen till Kjellander och Björk, en podd om framtiden som idag befinner sig på GoodTech Conference i Sundsvall. GoodTech Conference är Norrlands största konferens för digitalisering. Konferensen har också mer än 30 års tradition att utbyta kunskap, att nätverka och ha samtal om viktiga frågor. I år är temat intelligens. Jag heter Mats Björk, med mig som vanligt har jag min poddbästis Andreas Kjellander. Hej Andreas.
Hej Mats.
Och vi sitter ju inte själva, det gör vi ju sällan här. Nej. I poddstudion.
Vi är ärade att ha Mark Levengood med oss i poddstudion.
Hej Mats, hej Andreas.
Varmt välkommen.
Tack, kul att vara här.
Ja. Jättekul. Jag känner ett lugn från dig trots att du har stått här på scen. Men du är ju väldigt lugn i din personlighet.
Jag är ganska lugn. Jonas brukar säga att jag är som en kossa. Att ställa mig på en åker i och blomma så kommer jag bara tugga och vara förnöjd. Och det är sant, jag är ganska förnöjd människa. Det är.
Jag länkar ihop med ett samtal som jag haft här tidigare, att intelligenta människor gillar läget.
Ja, eller intelligenta människor accepterar läget och utgår från det för att göra den förändringar de vill. Men att en viss realism tror jag är jättenyttigt.
Mm. Ja, det är spot on i temat här. Du ska få ett intro. Vi kan ju, om man nu inte är bekant med dig, Mark, så tänkte att vi kan ju berätta lite grann om din bakgrund.
Mm. För våra lyssnare tror jag att ni känner Mark.
Det kan vara så.
En av Sveriges, säger jag, fler håller med mig, största personligheter. Programledare, författare, ambassadör för UNICEF. Ja. Känd från tv, radio, internet.
Ja,
det säger jag också.
Internetkändis.
Det är så skumt att få höra sådana här. Att allt stämmer ju som du säger. Och det är jag väldigt glad och också väldigt stolt över. Men inte ser man ju själv på sitt liv.
Nej.
I sådana här termer. Så för mig är jag fortfarande en finländare som kommer i båten hit. Och sen har jag haft jätteroligt att jobba väldigt hårt. Men det är ju någon slags framgångssaga. Men det går ju en präktig människa. Jag måste vara outhärdlig. Men säga, är det jag? Jag tycker, nu är det sant. Men det är svårt att se på sitt eget liv i sådana termer, tycker jag.
Och det är du.
Ja, det är jag.
En av de starka minnen som jag har, kanske det första också jag kommer att tänka på nu när vi, liksom, när vi skulle sätta oss ner, det var just den här boken som du skrev med Unni
Lindell.
Exakt.
Det var ett av mitt livs äventyr. Alltså, vi var ute, jag tror vi var ute i 3 veckor och intervjuade barn.
Ja.
Vilket i det här sammanhanget är väldigt kort tid. Och på kvällarna drack vi rödvin, det är jätteroligt. Och det vi gjorde var att vi satte oss i grupper på 6-7 barn och så kastade vi ut en fråga som var helt hopplös att svara på, typ att vilken färg har Gud? Och så började barnen resonera kring det här liksom, och de började rätta varandra. Och jag satt och stenograferade. Jag var väldigt snabb på att stenografera på den tiden. Så jag bara stenograferade allt som sades. Liksom. Och sen skrev vi ut det där och märkte att det är fruktansvärt kul. Att om man bara går in och ut på rätt ställe så blir det här väldigt, väldigt roligt. Så gjorde vi en liten bok, jättebagatellartad bok. Den är ju inte tjock hur vi ser på saker. Det är så här. Och den där boken drog iväg och den började sälja och sälja och sälja. Och tills hade vi sålt över 700 000 exemplar liksom inbundet av den.
Ja.
Och jag minns att mamma till och med ringde och sa att, men hur har du mage att lägga dig på boklistan och varför namn som P.O.N. För mamma älskar P.O.N. Jag har inte lagt mig där. Jag bara hamnade där. Liksom. Det var beta mitt livs äventyr. Det är också där. Alltså, jag gick in väldigt med gott humör i det här bokprojektet och det tog mig nästan ingen tid alls. Så det finns andra saker i säkert som har varit betydelsefulla. Man har gått in med själ och hjärta som ingen minns överhuvudtaget. Jag vet faktiskt att i min dödsruna kommer det stå så här, gamla tante lägger inte ägg. Att det finns ingen rättvisa riktigt i världen mellan vad som är stort och vad som är smått. Eller som jag var inne på i föreläsningen, man vet liksom.
Nej.
Utan tiden måste utvisa vad som blir bra och vad som inte blir bra, helt enkelt.
Där är du ju också, tycker jag, väldigt, väldigt relevant mot någonting som, om jag då får representera digitalisering och förändring här då, det perspektivet, då är det ju just det där, vi vet ju inte vad vi ska göra riktigt. Nej. Mark, och därför är det så himla, det blir liksom ett stigma kring att komma igång, vi vet inte vad det kommer bli för resultat, det går inte att vara den där tuffa majoren som säger exakt vart fienden är, för att vi vet liksom, du vet, det där rejäla sättet att arbeta, det är mycket mjukare vi måste gå in.
Så är det, och just när vi, fast om vi utgår från att framtiden är inte i sig bestämd.
Nej.
Utan framtiden bestämmer vi faktiskt genom vilken utveckling som sker och vad vi utvecklar.
Ja.
Att våra innovationer är ju i första hand för att hjälpa oss människor och att tackla de problem vi har med klimat, med varandra, med kommunikation, med hälsa. Liksom.
Mm.
Men du är rätt att inte, det finns ingen som kan peka med hela handen och säga där ligger framtiden, för så ser det inte ut.
Det är ett par som försöker nu i världen, skulle man kunna argumentera, som reducerar ner stor komplexitet ner till enkla ting. Man bygger en mur för att man är lite så här, man är lite less på gänget som kommer söderifrån och sådär. Och här har vi ju två poler, eller två arbetssätt. Ett som är experimenterande och ett som pekar med hela handen.
Men kan vi inte enas om att de som pekar med hela handen förenas i att de båda två är narcissistiska idioter? Det minns jag, min mormor, hon hade ett ändlöst tålamod och var väldigt artig, men ibland om det ringde under en cyberaffär, ibland om det ringde någon kund som var allt för gnällig, så brukade hon lägga på luren, så sa hon så här att, ja, idiotens mor är alltid gravid.
Att det
fattas ju inte dem. Jag tänker, folk som slår fast sanningar, det finns en typ av människor som brukar säga att ja, men jag är sån att jag säger som det är, och kan folk inte ta det, så då är det deras problem. Och det som de allihopa brukar gemensamt är att de är dumma i huvudet, att de är rätt korkade.
Ja.
För att om man tror att min väldigt subjektiva bedömning är objektiviteten själv, så har man inte fattat någonting alls.
Nej.
Så jag tror att vi ska akta oss jättemycket för alla som kommer med stensäkra lösningar på saker och ting, utan vi får nog fortsätta ha en viss ödmjukhet i vårt sökande och provas fram för steg för steg.
Mm. En sak som jag tycker jag ser i dig och som jag tycker mig minnas när jag läste den här boken, en kort passning tillbaka, det är ju faktiskt att våga säga saker just som de är, som barnen gör i den här boken, och väldigt liksom fräscht sätt att se på världen. Kan du identifiera dig med det liksom tankesättet, och är det liksom bra sätt att ta det framåt i förändringar?
Jag tror det. Jag tror att jag har, alltså jag är en väldigt vuxen man på alla sätt, men däremot har jag en slags barnsligt perspektiv, skulle jag säga, som är alldeles äkta. Alltså det är inget, utan jag fick en fråga nu om jag vill göra barnteater 2020 på hösten. Jag blev så fruktansvärt glad, för jag kände att jag vill ingenting heller. Jag tycker att alltid när jag går in och jobbar aktivt med barnkultur, tycker jag det är så fruktansvärt roligt. Alltså jag njuter så hemskt mycket. Men sen just, vi var inne på det här med att realism är en väldigt bra utgångspunkt. Min kompis Nina i Finland, hon fick ett barn, eller hon fick en bebis, och så var bebisen röd i kärten. Och då var det någon gammal barnmorska så att man skulle gnugga det med modersmjölk. Så hon liksom klämde ut modersmjölk och så stod hon och gnuggade den där kärten med modersmjölk. Och bebisen bara skrek och grät. Och då sa Nina till den bebisen, men spara dina tårar, det kommer dagar då ingen gnuggar i röv med modersmjölk. Och det är tråkigt att låt oss spara våra tider, våra tårar, det kommer bli värre.
Ja, liksom, precis. Att, liksom, ja, men det är ganska...
Prepping.
Ja. Det där sättet, nu tolkar jag in det som är kul då med det fräscha perspektivet från barn, och så sen det jag tycker du faktiskt gör väldigt bra, det är att du beskriver ju någonting som jag kan förstå fast med en fin berättelse, ett kul perspektiv. När lärde du att du hade det här? Hur kom det här?
Jag tror att jag är ju finlandssvensk, det kan komma som en överraskning, men jag är ju finlandssvensk, och vi kommer med en väldigt egen kultur. Och berättande har alltid varit så oerhört centralt i vår kultur.
Ja.
Och där Alltså, om vi träffas, jag och mina syskon till exempel, så det blir outhärdligt för alla andra, för vi genast sjunker vi ner i ändlösa anekdoter och kommer du ihåg och gamla ogifta första maj, oj, och vi liksom, alltså det var ett sätt att hålla minne av varandra levande, att berätta alla historierna och vi tycker själv att det är oerhört trivsamt. Tove Jansson är ju den som har kommit närmast i att beskriva vår värld i Mumivärlden. Men och det kunde fantastiskt författare, böckerna fantastiska, men de är väldigt finlandssvenska, alltså det är vår värld där, att vi kommer från en berättande tradition, och det får vi det stund dubbelt, för att som finländare är vi också del av den här Kalevala-traditionen. Kalevala var liksom de här runorna som man sjöng, och de går tillbaka till typ 800-talet tror jag, grunden för dem liksom. Men att på mörka kvällar så berättar man, så sjöng man de här ändlösa sångerna, och man sjöng så gott man kom ihåg, och det man inte kom ihåg det lade man till och ändrade på tills det blev något slags rim och reson. Så att jag tror att jag både från det finska Finland och det finlandssvenska jag fått berättar sidan liksom. Men sen tror jag också att det är en läggningsfråga. Mina barn kan ruttna jättemycket på mig. De kan säga, men pappa, kan du aldrig berätta en historia utan att det ska finnas någon slags moral i den? Det är liksom, de hatar hemma om jag tar på den där mumminrösten. Som jag har när jag berättade eller läste i mumminböckerna. Och jag säger, långt borta mära och redlighet ligger mummin. Och pappa, de säger, pappa, inte den rösten. De blir otroligt sura. Vi hade vi åt middag förra gången, så började min son och min dotter, de sa att pappa, det är något vi skulle säga till dig. Så okej. Okay. Om du funderar på att vara med i Let's Dance, så du ska bara veta att du har inte din familj bakom dig. Jag vet inte vad de hade fått för sig, men de hade fått att jag funderar på med i Let's Dance. Att, och du skulle bara kämmas ögonen ur sig. Men de sa tja.
Men du pratar ju också om att det här med att utsätta sig för nya saker i livet. Nu försöker jag inte övertyga dig att liksom vara med i Let's Dance här. Men det här med att testa nya grejer, det här med att byta riktning. Hur tänker du kring det?
Jag är mitt uppe i en sån period just nu. Och jag kommer inte att vara med i Let's Dance, men jag var med i Så ska det låta. Och för mig, att sjunga på TV, alltså ni kan inte tro vilket steg det var. Det var så enormt ångestladdat för mig. Och Jonas fick hålla på och peppa mig i duen, och han var på mig, men det här handlar inte om att sjunga bra, det handlar om att vara bjussig och göra ett roligt program, och det kan du göra. Men ändå det ögonblicket, ni vet, när det är ändå mycket publik i studion, det är full orkester, och sen bildades tyst och dirigenten spänner ögonen i mig, och jag vet att jag kommer inte vidare i mitt liv när jag börjar sjunga liksom. Och du vet, man tänker, men aldrig helvete, men jag gjorde det. Och grejen var att det var så befriande att nu, idag skulle jag tacka ja till saker som jag tackar nej till. För jag blev bjuden en roll i en musikal till exempel som hade väldigt begränsad sångensats, men den är sångensats, så jag tackar nej för att jag vågar inte. Idag ska jag våga. Nu är det fånigt att säga att det var terapeutiskt att vara med, så ska det låta, men jag försöker nog hela tiden i mitt liv utsätta mig själv så gott jag kan hela tiden, för det tycker jag att det blir så fruktansvärt mycket roligare. Och det ser jag en ålder, jag är 55 år gammal, shit vad folk gubbar till sig. Och jag tänker, jag vill inte bli sån där, inte ännu. Om 20 år, då ska jag bli gubbe, men inte ännu, jag vill inte.
Fast jag tänker det där länka ihop lite grann med, för du, här på scenen då, jag berättar för de som lyssnar på podden nu och inte såg det, så pratar du ju lite grann om svenskhet, och du sa det, ja vad sa han Andreas? Han sa
det svenska sättet, du pratar lite om form för innehåll.
Form för innehåll, precis.
Och där någonstans, vi bygger ju vår egen form då, och om man inte utmanar den, då blir det ju form för innehåll. Det är ju gubbighet vi pratar.
Det blir ju en viss gubbighet. Men jag tror så här att Sverige gjorde en mirakulös resa. Ni var ett av världens fattigaste länder som folk emigrerar från. På några årtionden så blir det en av världens ledande nationer. Ni byggde det där folkhemmet. Och villkoret för folkhemmet, det var att var och en ställde sig på sin plats och drog sitt stå till stacken. Alltså alla spelar samma spel. Och det gick jättebra. Nu kommer det vår samtid. Folkhemmet med råge ner monterat, men folk står fortfarande kvar och liksom har inte fattat att 2019-2020 så bygger det på eget initiativ. Fasta anställningar kommer inte att vara framtidens melodi till exempel. Att ingen kommer att ta hand om som man gjorde tidigare. Och det är där jag menar att då kan form ibland bli så starkt, för det form blir förknippat med trygghet. Så här brukar vi göra. Men att det kommer inte hålla, för form utan innehåll blir väldigt tomt.
Vi kan skriva under väldigt mycket på det. Om vi kopplar tillbaka det till vi skriver på ett mycket tråkigare sätt då, men verksamhetsutveckling. Varför prata i sagor och liksom, och på ett trevligt sätt när man kan göra det tråkigt? Nej, men då är det där är en av de stora motstånden. Att bryta ner gamla arbetssätt och processer till förmån för att liksom hitta nya vägar fram. Ja. Och det blir liksom extra utmanande för oss när vi firar den här svenska kulturen så väl, som att skapa så bra grejer åt oss på 1900-talet. Den blir nu ett ok.
Det blir ett ok, och det får ni tänka fel. Ni tänker att ni ska förvalta istället för att tänka att vi ska vidareutveckla. Alltså att hedra det förflutna, det är att anpassa det och göra det relevant för borgen samtidigt. Men att bara förvalta, tänk på folkdans. Alltså de kommer i så här folkdanskläder som är minutiösa i sina detaljer. Det är precis rätt silverspänne från precis rätt silversmedia. Och liksom, och sen ser de ut som om Satan själv jagade med en eldgaffel och sa att nu ska vi dansa en munter bröllopspolska från Onsson. Och man tänker så här, men va? Det är ju så aptråkigt. Och tänker att det måste en gång i världen ha varit otroligt roligt att dansa den där polkan på det där bröllopet. Det måste vara jätteroligt. Men när de återger det så vill man bara ta liv av sig som publik. För det är tråkigt. Det är så här, och tänker man, men är det inte glädjen ni ska förvalta? Och sen så behöver kanske inte silverspännen vara så jävla noga. Bara se glad ut. Och i publiken också vilja dansa. Det måste handla.
Men att hitta värdena, det är det jag hör tycker jag i det här, eller att kanske i det att liksom att reducera, att koka ner, att liksom gå på det enkla
och hitta huvudordet i det liksom,
att,
vad är det vi ska respektera? Jo, det är deras mod, deras liksom, deras sätt att tänka nytt, det var värt att respektera liksom. Och därför ska vi också tänka nytt och fortsätta på det arbetet de påbörjar. Då blir det bra, tror jag.
Idag här på scenen hade du också en väldigt en tung episod kopplat till sorg och motgångar. Och jag tänker, det finns en krönika som din man har skrivit en gång när han skrev om att utvecklingen går inte bara framåt, och så gav han exempel på liksom progressiva saker som har studsat tillbaks liksom. Och jag gör massor med antaganden här, men jag tänker att både du och Jonas har liksom, ni har ju, representerar ju inte vad som var norm när ni startade liksom er resa tillsammans. Ja. Och det här är ju någonting som går framåt i samhället.
Jo, men väldigt mycket så.
Hur går det? Och vart ska vi?
Och det där är en sån absurd resa. För så här var det att Jonas började skriva böcker och han var öppet homosexuell. Och sen jag blev färdig på en skola som heter Dramatiska institutet i Sverige, och så började jag göra program. Och då blev jag liksom bara med automatik också känd för att jag var homosexuell, för att jag var upp med Jonas. Det var liksom bara, det var inte så något val jag gjorde. Och jag hade ingenting emot det. Alltså jag hade ju kommit ut också i Finland innan jag kom till Sverige, så jag hade ingenting emot det. Liksom. Men så fick vi gå runt och vara de enda homosexuella i Sverige i typ 10 år.
Ja, typ.
Och vad de än skrev i tidningen, det kunde vara så här: Mark Levengood, kommatecken, som är homosexuell, kommatecken, har vunnit TV-priset. Alltså vad det handlar om, det skulle typ påpeka att det var homosexuell. Ja. Och där tog vi nu med en suck, för vi tänkte att det i grund och botten är en bra sak, även om det var lite långrandigt att bara bli reducerad till ett enda drag hela tiden. Liksom. Men så sant är att vi gjorde den här resan, och sen började det dyka upp, Eva och Eva kom, och sen började det dyka upp mer och mer profiler. Det blev allt mycket lättare, mycket bättre för oss liksom. Men det som var ju bitvis ganska smärtsamma, vi åkte ju på jättemycket stryk och vi fick ju mycket hat och sånt. Men sen plötsligt så vände allt sammans, bloppsade bara, och så blev vi istället utsedda till homomaffian, och homo en det ena en det andra, och vi blev liksom någon slags representanter för makten, för de som bestämmer hur det ska vara. Och grejen är att det är också, alltså lite samma som när ni presenterar mig här, och jag använder en massa fina ord. Så det är klart det är sant. Och min version är också sann. Mm. Liksom, och när jag ser tillbaka på vår resa så jag kan inte säga att vi någonsin är eftersträvande om makt. Utan det enda var att kan ni sluta hacka oss i ansiktet, snälla. Mm. Det var liksom att bara liksom att låt nu oss vara och låt dem som växer upp idag få det bättre än vad vi hade när vi växte upp. Liksom. För att ingen har någonting att vinna på att vi ska sprida en massa hat. Det var vad vi ville. Liksom. Att makten kom ju, men det var inget som vi riktigt begärde efter. Jag kan inte på fullaste allvar än säga att jag är villig att bära ansvar för den makten. Alltså jag kan känna att jag har inte bett om den. Men däremot, idag har jag en plattform att vilja säga någonting så folk kommer att lyssna. Mm. Och det försöker jag förvalta bäst jag kan. Liksom. Mm. Men jag tror varken jag eller Jonas skulle göra idag, inte skulle göra talsmän för de homosexuella. Alltså, inte, tycker vi, inte har vi den mandatet, tycker vi. Liksom, att det, men folk tror att det är så, men så är inte det så.
Fast jag tror, väljer man själv att bli symbol? Jag tänker på Greta Thunberg. Mm. Det är ju så här, det är ju timing och det är sammanhang. Och det är, alltså, man får ju bara hänga med i draken som drar liksom, på något sätt.
Just så är det. Och Greta är fantastisk på alla sätt. Men klart allting handlar om timing. Att vi lever i en tid där vi behöver en Jeanne d'Arc. Ja. Någon som bär facklan och säger att följ mig, och henne vill man ju följa. Mm. Men till skillnad från både Trump och Boris Johnson, så hon pekar inte med hela handen, utan hon liksom hon uppmanar, hon manar, hon vill öka vår förståelse. Mm.
Mark, vi ska släppa dig vidare. Mm. En fråga som jag har ställt här till våra gäster idag är, vad är intelligens för dig?
För mig är intelligens en slags tankens böjlighet, alltså förmågan att just utifrån vad jag står nu hitta vägen framåt. Det är för mig intelligens i praktiken. Sen kan man komma in på en massa tekniska förklaringar om att djur inte har humor och bla bla. Det är för mig helt ointressant. Liksom också allt som har med människa att göra. Alltså, jag är så intelligent så jag är med en klubb för intelligenta människor, så är man så här, skaffa dig ett team. Men i praktiken är intelligensen att utifrån en låst situation hitta kreativa lösningar som låser upp situationen.
Mm. Well put.
Ja, verkligen.
En fråga som alla våra gäster på podden har svarat på, och det börjar bli faktiskt en del, och har fått magiska svar och har hög förväntan på dig nu, Mark. Det är, hur stor är digitaliseringen?
Hur stor är digitaliseringen? Så digitaliseringen bär hela vår samtid och sin framtid i sin famn, så nu måste den vara förbannat stor. Ja. Det tror jag. Det
ja. Snyggt, Mark. Bra svar. Stort tack för att du gästade podden.
Tack så jättemycket.
Och ha en fortsatt trevlig dag. Tack. Hej.